har segrat. Det är ödmjukheten som har makten. Det är allt vad Jesus är som har till slut hamnat på tronen. Det är väl fantastiskt att veta. Så nu behöver vi inte gå hem och säga att jag tyckte Jesus var snäll, men nu har han tagit makten. Men det är ju det som är fantastiskt, att barmhärtigheten och kärleken och ödmjukheten har segrat. Han tog fångar. Vad är detta för något? Det är nog det svåraste att förstå. Vad betyder det att han tog fångar? Ja, det finns lite olika tolkningar och teorier kring det där uttrycket. Den vanligaste är ju bara det att man tog bilden ifrån när kejsaren kom hem ifrån, eller någon härförare kom hem och hade vunnit ett slag för romarriket då, så hade de ju ofta med sig fångar i transporten, och det var ett tecken på att man hade liksom vunnit seger, att man hade med sig fångar. Så det skulle väl liksom vara ett uttryck för att Jesus har vunnit seger över alla de här fientliga makterna, livsfientliga makterna. Men alltså jag har funderat på det här. Man får tänka högt ibland också när man läser Bibeln. Får man det? Man kan också tänka på andra berättelser som finns i Bibeln. När Guds folk eller Israels barn blev, ni vet, angripna av babylonierna, bortförda i fångenskap, så kommer de en dag tillbaka. De kommer tillbaka till Jerusalem igen. De böjer sina knän och tillber den levande guden. Och det man kan lika mycket väl tänka sig, att det handlar om fångar som har blivit befriade. Att ställa sig under Guds herravälde, det är ju faktiskt någonting som Bibeln säger något väldigt radikalt om. Att han använder till och med ord som vi säger tjäna Gud. Grundtexten dolos kan också betyda att vara Kristi slav. Att göra Jesus till herre i sitt liv, det är att ställa sig under, att hela ens liv är underordnat Kristus. Och återigen då, vad betyder det? Ja, det betyder ju att jag har fått en god herre. Jag tjänar någon som älskar mig, som vill mitt bästa och som har en plan för mitt liv. Men det är också en detronisering av egot, av mig själv. Paulus säger ju om den där segertåget, så Kristus för mig fram i segertåg. Det finns mycket som talar om där att han identifierar sig själv. Absolut inte den som sitter uppe på segervagnen, utan kanske till och med som den där slaven i den bilden. Alltså vi låter Gud, Kristus, vara herre i våra liv och vi blir hans tjänare. I den här texten så började med att säga att Paulus som är fånge för Kristus skull. Han tog fångar, alltså han hade med sig människor som han befriats under ett negativt slaveri till att få tjäna den levande guden. Frihet, ni vet, det är inte att göra alltid vad jag själv vill. Utan friheten finns i att tjäna honom som vill mitt bästa. Så därför är det min fundering om de där fångarna. Om inte han identifierar sig själv med det. Jag har blivit fångad av Kristi kärlek. Jag har blivit fångad utav honom som älskar mig. Jag har blivit fångad av en som vill mitt bästa. En som visserligen utmanar mig ifrån saker och ting som borde fördärva mig och min omgivning. Men Krist, han tog fångar som han befriat ifrån synden och dödens och djävulens makt för att tjäna Gud. Ja. Jag vill inte den enda som har tänkt tanken, men en av de få. Nej då. Nej då. Det är en möjlig tanke i den här texten. Och särskilt när man sen kommer in på det sista. Nämligen, han gav människorna gåvor. För vad är det för gåvor det tal om? Ni som har läst Efesierbrevet, så visar det sig sen att han säger, och han gav oss några till apostlar, till evangelister, förkunnare, herdar, lärare. Så börjar han tala om olika tjänster, olika möjligheter att få uttrycka sin tjänst för Gud. När Jesus sitter på faderns högra sida, så står det att han skulle ge oss en stor gåva. Vad är den stora gåvan som kommer ifrån Jesus efter sin himmelsfärd? Den helige ande. Det är den helige ande. Och den helige ande tar sig uttryck i både gåvor som vi kallar för nådegåvor, men också tjänster, alltså uppdrag där vi kan få tjäna Gud. Om man tittar på de där, så ska vi inte ta den tiden nu, så finns det plats för varje människa att hitta sig själv som en tjänare åt Gud, som en gåva ifrån Gud till vår värld. Och jag tror att det är själva meningen med att vara kyrka, att vara en gåva till den här världen ifrån Gud. En gåva av nåd, där vi är med och bygger upp varandra för att församlingen, kyrkan, ska få representera och förkunna och berätta om vem som är herre i den här världen. Så det är väl ett underbart budskap på Kristi himmelfärdsdag. Han blev upphöjd. Han hade med sig befriade människor i den upphöjelsen. Inte så att vi fick åka till himlen på en gång, men som ett tecken på att det han hade gjort, det gäller redan från dag ett. Det gäller redan idag. Och så sänder han oss till den här världen genom den helige andes utrustning i våra liv. Jesus gjorde oss till gåvor när hans tempel, hans församling, hans rike skulle byggas på jorden. Och nu är vi här i Bergslagen, i Lindesberg, långt ifrån det här skeendet där någon borta i Mellanöstern för flera tusen år sedan. Men tänk att det här evangeliet, det gäller varenda människa. Han tog sin plats vid faderns högra sida. Han blev vår förebedjare. Han blev den som sände gåvor till oss. Den som sänder oss att vara gåvor till den här världen. Vi ska sjunga en sång som heter Kyrios nu. Och nu, den råkar till och med finnas på den där bland texterna jag skickade. Och då den bygger på ett parallellt ord, eller ett ord som hör hemma i det här sammanhanget, Filipperbrevet 2, där jag citerade om att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud till ära. Och ni får sjunga med. Det är en så kallad call and response sång, alltså vi sjunger några rader och så fyller ni i enligt den här texten, om man lär sig den ganska snart.